Spelsnack avsnitt 604. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej.
Och Oliver.
Hallå, hallå.
Så det har blivit dags för, jag tror det är vår sista avstämning i Fantasy Critic innan vi pratar om resultaten i början av nästa år.
Ja, makes sense.
Jag tror till skillnad från förra året så är liksom i princip våra listor satta nu. Vi var mycket senare med det förra året.
Är det bara Oliver som har ett spel kvar på listan?
Ja, och jag tror alla counterpicks är valda och allting. Och för er som är nya lyssnare och kanske inte vet vad Fantasy Critic är, så är det typ varje år så är vi liksom en varsin utgivare och sen så draftar vi spel och hoppas att de ska recenseras så högt som möjligt för att vi ska få poäng för det då. Och sen så har vi liksom ett se vem som vinner då i slutet av året, och vi vinner inget speciellt utan det är väl bara vinna för vinnandets skull så att säga. Och
sa det han och såg äckligt nöjd ut med sig själv.
Det kan hända så att någon leder.
Ingen längtar mer till nästa års Fantasy Critic än jag.
Och då, vi har 18 spelval som vi får välja, och i början av året så draftar man x antal och sen under resterande år så har vi $100 var där vi får liksom buda då på nya spel. Och sen väljer man också 3 counterpicks, alltså det man väljer ett spel som en annan person har valt, och om det kan vara så att man ett inte tror på att det spelet kommer bli bra, tror att det inte kommer släppas exempelvis för att kunna racka in några fler poäng.
Eller inte få tillräckligt med recensioner.
Precis. Och du kan få alla spel som får över 71 och uppåt i snitt ger dig poäng. Kommer det över 90 så får man 2 poäng per ny poäng över 90 då. Så säg att ett spel får 92, då har du 24 till exempel poäng. Medan hade ett spel fått 90 så är det 20. Och får ett spel 85 så är det 15 exempelvis. Och hamnar man under 70 så är det minuspoäng som gäller. Jag tror det var inte helt förvirrat förklarat. Men många har varit med förr. De vet vad det är för någonting. Och om man undrar vad är det här för typ av det, så kan man gå till fantasycritic.games, så kommer man till deras hemsida. Och det baseras då på Open Critics poäng. Med tanke på att Metacritic har ju per plattform och det har inte Open Critic. De lägger ihop allt det.
Det kommer bli starka känslor i dagens avsnitt.
Och så har vi så här att vi går igenom det några gånger per år innan vi liksom sammanställer resultatet då i början av nästa år. Och då kör vi också igång en ny runda. Och det här är andra året vi kör det här. Så att vi har inte gjort det liksom hur länge som helst, utan det är relativt nytt ändå. Ja, jag tänkte bara vi ska gå igenom hur vi ligger till resultatmässigt hittills då.
Jag tittar inte ens på skärmen, men jag hör ditt flin när du säger.
Ja, men det är svårt att inte flina, för det går rätt så bra för mig.
Nu ska vi titta på hur poängen ser ut.
Satt också och gned handflatorna mot varandra, det var äckligt.
Jag är glad.
Ja, men så här. Min vinst är inte säkrad, kan vi ju säga det. Även om jag har goda chanser. Men så här lägger vi till då just nu. Så vi har på fjärde plats Under all kritik AB, vilket är Amandas utgivare, på 110 poäng. På tredje plats har vi Pappa Snusk Interactive, vilket är Olivers utgivare, på 121 poäng. På tredje plats har vi Debt Free 2026, och det är Adams utgivare, på 137 poäng. Och sen har vi Always Gold Medal Games, vilket är min utgivare då, och jag ligger på 200 poäng. Så. Ja. Så hur, så okej, okay, nu vi är på the final stretch här. Hur känns det?
Det känns för jävligt.
Ja, Amanda har ju haft liksom höjden av otur och konstiga val i år. Och
vi kan ursäkta mig där.
Och vi kan väl säga så här att Oliver, som vi typ har skrattat åt och räknat bort sen typ mars, har gjort ett väldigt bra uppsving och har goda chanser att klättra ytterligare. Och för Adam har det gått förvånansvärt bra i år med tanke på hur det såg ut förra året. Och för mig har det gått som ungefär förväntat, måste jag ändå säga.
Stackars Adam. För Adam har det gått förvånansvärt bra.
Ja, men så här, den hackkycklingen som Oliver varit i år, det var Adam förra året. Sen skillnaden var ju dock att Oliver faktiskt repade sig lite. Det gjorde inte Adam förra året.
Jag har lärt mig att jag inte ska följa mitt hjärta helt enkelt.
Jag följer inte mitt hjärta heller. Det verkar vara dåligt.
Ja, Amanda har också lätt att psyka. Vi har fått henne att droppa lite spel på grund av det.
Ja, ni mobbade mig till att droppa Pokémon.
Ja, vi får ju se vad du får för poäng.
Jag har inte mobbat någonting. Jag vet inte ens. Jag har ingen aning om Pokémon är bra eller dåligt idag.
Okej, framförallt Jimmy mobbade mig så att jag droppade Pokémon.
Jag tror att nya Pokémon kommer bli mid. Tror jag faktiskt.
Jag måste bara kolla vad första Pokémon Legends fick för någonting. Jag undrar om det inte handlar på höga 80, men det var ju också för
att... Höga 80 har jag för mig att inte
Nej, inte höga, runt 80 menar jag.
Jag för mig att det fick kanske typ någonstans mellan 79 och 82.
Vi ska se vad det fick på OpenCritic. 83, vilket ändå är helt okej.
Jag var helt ut och cyklade.
Ja, verkligen helt off. Nu får du sluta göra estimates här.
Jag kan ju inget om spel.
Oj, nu, jag borde inte använda Chrome längre. Den är så dålig, den webbläsaren. Så, nu. Men så. Hur, Amanda känner skit. Hur känner ni andra två?
Att jag behöver några riktigt bra poänggivare för att komma ikapp dig. Jag behöver i princip 9 all the way through.
Ja.
Så
lycka till med det, Adam.
Jag är hyfsat kör på andra platsen. Men du din jävel, det är svårt.
Ja, och jag är ändå förvånad över att jag ligger så pass högt upp just nu. För om man tittar liksom bara på Olivers lista så har han liksom 4 spel som ligger 90+. Vilket är väldigt bra.
Ja, men han har också det sämsta spelet i den här podcastens historia.
Ja, det har han faktiskt. Ja.
Åh gud, har Mindsight sjunkit så lågt? Åh gud.
Så att det... Men,
någon måste man ju få mobba när det går så dåligt.
Ja, fast nu går det ju sämst för dig, Amanda.
Jo, men det var ju det jag menade.
Okej.
Jag måste ju få hacka på någonting.
Jag tänkte bara att Amanda bara så här, satte kniven i sidan på Oliver. Så bara, du är så jävla sämst!
Men alltså, det är svårt att vara jag i år. På många sätt.
Mm. Jag har hört den här historien många gånger när Amanda skyller på alla andra omständigheter än hennes val.
Ursäkta?
Det är så här, nej, ärligt talat, jag har haft sån himla otur.
Men jag har faktiskt haft en himla otur.
Men vi kan väl börja med Amanda då, som ligger på fjärde plats med hennes lista.
Ja, det är bra. Vrid runt kniven lite till bara. Ja, men... Amanda, som ligger på fjärde plats, som vi alla vet.
Ja, men vi kan...
Sa jag förresten att hon låg på fjärde plats?
Ja, precis. Amanda som ligger sist då. Så här såg det ut då fram tills förra gången när vi spelade in i juni. Så, Ghost of Yotei ligger nu på 17 poäng. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, 11 poäng. Slay the Spire 2, 0 poäng, för det kommer inte släppas i år.
Försenat till 2026.
Sid Meier's Civilization 7 på 9 poäng. Two Point Museum på 15 poäng. Rift of the Necrodancer 10 poäng. Lost Records Bloom and Rage minus 2 poäng. Rematch 4 poäng. The Alters 16 poäng. Blueprints 19 poäng. Dave the Diver, Ichiban's Holiday har inga poäng för han inte fått tillräckligt med recensioner. Destiny 2, The Edge of Fate, minus 8 poäng. Constance, inte har släppt än, så 0 poäng. Is This Seat Taken, 12 poäng. Och det var de spelen som man hade senast. Och efter det så har det ytterligare lagt till The King is Watching på 14 poäng. Witchbook som inte har släppt än, Ball X Pit som inte har släppt än och Dispatch som inte har släppt än.
Ja, jag har lite att säga kan man väl konstatera här. Alltså, Jimmy säger ju att, så här, att Amanda överdriver och hon har inte haft sån otur som hon säger. Men jag har haft ganska mycket otur. Alltså, nu vet jag att Adam, när det gäller Destiny 2, The Edge of Fate till exempel, counterpickade det. För att han förmodligen tänkte då att det kommer inte bli lika bra som tidigare. Jag i min enfall tänkte att okej, det kanske inte kommer bli lika bra som The Final Shape till exempel som Oliver hade i fjol som var jättehöga poäng. Men inte i min vildaste fantasi hade jag en tanke på att det skulle kunna komma under 70. Mm. Det är det verkligen helt otroligt.
Bungie mår inte jättebra just nu.
Nej, men jag tänkte ändå liksom att det här är ett spel som har en ganska lång historia. Mm. Och det har ju liksom hängivna spelare både i kritikerkåren och liksom i den generella spelarbasen.
Mm.
Så jag tänkte liksom att, ja okej, det kanske inte är liksom det bästa. För det är ändå liksom att de börjar på ny kula. Men jag trodde inte att det skulle sjunka riktigt så lågt faktiskt. Det har varit väldigt varierat med recensionerna. Vissa har varit relativt höga, men sen har det också varit några som har varit jättelåga. Sen så, den här Lost Records Bloomer Rage, det har jag nämnt tidigare. Men det är ju också en så himla konstig grej, för det är ju två episoder. Den första episoden hade en sida, den andra episoden hade en sida. Båda de sidorna har över 70. I den sidan där har slått ihop har under 70. Det är fullkomligt ologiskt. Sen så har vi liksom, som sagt, jag har ett spel som inte kommer släppas överhuvudtaget. Earthblade. Det blev ju nedlagt i början av året. Sen så blev jag mobbad till att släppa Pokémon. Vilket kanske inte gör någonting liksom, i det stora hela.
Det här låter som att man inte riktigt tar ansvar för sina egna beslut.
Ja, men alltså, det var dåligt av mig. Jag borde ha stått för att jag hade valt det, okej. Okay. Men det är liksom så här, det är lätt att bli påverkad ibland när vissa som är över 1,97 långa håller på att muppa sig på en. Och sen så var jag ju tvungen att dessutom släppa Sleight of Hand som blev uppskjutet till nästa år också. Sen så blir ju Slay the Spire också uppskjutet till nästa år. Och gissa vad? Jag kommer förmodligen behöva sitta med kanske ett uppskjutet spel till. För Witchbrook, det vet man ju liksom inte. Men jag kommer liksom inte kunna droppa det. Så det har varit lite knivigt. Men det värsta var ändå liksom för att känna mig alltså extra nedtryckt i skorna. Det var när jag tänkte så här att, men Cairn. Det är ett spel som ser väldigt bra ut. Det ser väldigt annorlunda ut. Det är det här klättrarspelet med liksom väldigt spännande grafik. Och det kommer släppas i november har jag för mig. Och jag satte mig på söndagen den veckan. Och tänkte, nej men jag ska ta mitt sista spel nu. Det är lika bra. Jag kommer förmodligen komma sist oavsett. Men det kan ju vara kul att i alla fall ha något spel som är bra. På sin lista. På tisdagen så hade jag pass och sen så gick jag direkt och spelade in podd med Svampriket med Peter och Niklas. Peter, han nämnde, jag vet, jag hörde hur det lät. Peter, inte Petter, Jimmy. Men då i alla fall så Peter nämnde till och med Cairn att han såg fram emot det. Och jag tänkte, ja men vad skönt ändå, liksom någon som också tycker att det här verkar spännande. Och på fredag morgon, för jag har liksom inte tänkt mer på det, jag har inte gått in och kollat så himla mycket. För jag tänkte att det här kommer ingen annan vilja ha ändå. På fredag morgon så ser jag en liten äcklig triangel där det står, det här spelet är uppskjutet för 2026. Det spelet jag har valt och ska liksom investera i. Och jag visste inte riktigt hur Fantasy Critics skulle hantera det. Jag hade tur. Men jag hade en lång harang här och var så jäkla upprörd. Jag bara, alltså, det här händer inte. Alltså det är bara mig det här händer. Att jag väljer ett spel. Jag är liksom redan sämst. Det går åt helsike. Många spel har försenats och jag har behövt liksom byta ut. Använda alla mina såna här livlinor. Och jag var så förbannad. Och sen så fick jag liksom en liten knäpp. Eller man ska säga. Eller jag fick en idé. Kan man säga. Så jag budade alla mina pengar på Battlefield 6 och hoppades att Jimmy inte skulle ha gjort det. Ifall det skulle vara så att han skulle behöva kanske ta något annat spel eller... Jag hade liksom inte riktigt koll på om han hade droppat något spel tidigare. Men då var spelet i alla fall så pass schysst så att det nekade mig att införskaffa Cairn. På grund av att det släpps inte i år. Så det var liksom så här, jag kunde andas ut lite grann. Jag var så upprörd innan dess och bara kände att, alltså, ska jag behöva sitta här med ett jäkla spel som inte kommer släppas? Och jag vet att det kommer inte släppas innan det liksom ens har gått igenom. Men då i alla fall så fick jag Dispatch istället. Och det ser väldigt bra ut på förhand. Det är ju det här episodbaserade, alltså superhjältespelet i kontorsmiljö, skulle man väl kunna säga.
Jag tror det är gamla Telltale-utvecklare som är med och gör Dispatch också.
Mm. Men det, jag har för mig det.
Men det är också rätt så kul. Amanda har ju liksom... För att i år har jag haft mest otur liksom med de mindre spelen. Jag har ju försökt liksom hitta typ ett Animal Well igen. Liksom så här, att det fick så himla bra betyg. Man försöker hitta det här. Det indie-spelet som liksom slår igenom. Och jag har haft väldigt otur med det. Så jag har liksom till slut blivit så här att... Nej, man ska bara köra säkra kort. Det är AAA-spelen som gäller. Det är liksom för att det här går inte. Och Amanda har tagit en helt annan approach. Hon bara, nej, jag borde bara satsa på mina indiespel. Det hade hjälpt mig så mycket. Så vi ligger lite på två olika aspekter där.
Men, jo, sen... men samtidigt så var det ju så här också att jag borde inte ha tagit Pokémon från första början. Jag borde inte ha tänkt att jag borde ta Destiny 2. Alltså, de grejerna är liksom så här, jag borde inte ens ha tagit det från första början. För att jag hade förmodligen hittat någonting som hade varit betydligt mer intressant att välja. Så det var ju liksom 100% mitt fel att jag inte gick kanske då mer på min instinkt. Vissa spel har ju varit kanske lite osäkra och inte haft något fast släppdatum och sådär. Men sen så har vi liksom det här, det har vi pratat om tidigare, Dave the Diver, Ichiban's Holiday. Det var bara superkorkat av mig. Jimmy sa till och med att vi kanske inte får tillräckligt med recensioner. Och jag tänkte att med Dave the Diver, det var liksom sån hit, det klart det kommer få recensioner. Och det fick det inte. Så det är superkorkat av mig. Så jag har gjort några rejäla blunders också. Det är inte bara det att jag haft otur. Men som sagt, jag har haft det lite kämpigt.
Och sen, det, det kunde ha varit värre. Du kunde gjort som jag och faktiskt köpt Destiny 2 The Edge of Fate.
har du spelat
Vem
det?
Vem är du?
Jag spelade de två första uppdragen och jag bara, not feeling it. Och sen har det bara gått ut för att spela basen, överger det mer och mer för varje vecka som går.
Ja, okej. Okay. Inget mer Destiny då i Fantasy Critic har jag. Men, ja, som sagt, jag har ju 4 spel kvar som jag kan få poäng för, liksom som är mina spel. Konstens till exempel... Det som ser lite ut som att det har liksom väldigt tydliga Celeste-influenser och sådär. Det ser jättefint ut. Och jag tänker att om The King is Watching, som jag tror är ännu smalare, fick poäng. Och fick faktiskt väldigt bra. Det fick 84. Det är jag jätteglad för. Om det fick så pass mycket poäng så känns det ändå som att Konstens borde i alla fall få recensioner. Witchbrook, osäkert. Sen Bollocks Pit. Ser superspännande ut. Det är liksom lite schmuppaktigt. Så man rör sig liksom uppåt i banan. Så jag hoppas i alla fall att jag på något sätt med vissa spel kan gå med lite mer värdighet i mål. Jag kommer förmodligen inte ta Oliver. Det är liksom... Jag ser det liksom redan som kört. Jag försöker typ planera nästa år, mer eller mindre. Sen Falling Frontier som är Adams spel. Där kanske jag får en typ nollpoängare. Det som jag har
antagligen. Det är väldigt mycket Radio Silence på det spelet. Vilket synd för det ser sjukt bra ut när det visas.
Sen var det ju jättesynd att Skate Story, som också var ditt spel, faktiskt fick ett släppdatum i december. Så äckligt.
Jag spelade demot. Det verkar jättebra.
Jag hoppas jättemycket att det försenas. Inte för att vara taskig mot dig, men för min egen skull. Så att jag i alla fall har någonting att vara glad över i livet.
Ja, precis. Och
Chronos The New Dawn fick jag ju faktiskt inte poäng för, men jag fick en ganska så vettig summa minuspoäng. Alltså det är ju så att man nästan får tänka.
Vettig summa minuspoäng.
Jo, men alltså,
jag vet, väldigt sällan.
Vi utgår ju från, när vi väljer våra spel, att vi ska få de bästa förutsättningarna för oss själva. Mm. Det är inte precis som att vi väljer, ja men det här spelet är nog okej. Vi väljer ju spel för att vi tror att de ska vara bra.
Ja, utom Adam då, emellanåt.
Ja, men precis. Ja, men...
Jag tror att de ska vara bra. Eller att jag tänker att men, kritiker är fucking dumma. De kommer välja det här spelet och ger det 10 av 10.
Jag är fortfarande sur över att Sandland fick över 70 förra året. Alltså. Det är liksom, jag recenserade det spelet. Jag bara, Jag ser det inte. Det är liksom det här är inte bra.
Men du är en hater helt enkelt.
Ja, det är sant. Men och det som Amanda pratade nu, det var hennes counterpick som vi inte nämnde tidigare, och det är ju Falling Frontier och Skate Story och Chronos The New Dawn.
Ja, men precis. Och som jag sa tidigare, man kan bara hoppas att man får så lite minuspoäng av sina counterpicks som möjligt. Och jag menar, jag fick -8 av Chronos. Och alltså, enligt många som har spelat det så verkar det ju faktiskt bättre än alltså, vad det fick poäng för. Så jag är bara glad att det fick lite poäng. Sen så är jag ju ledsen för att ett spel som Rematch, som alltså, vi älskar och har spelat jättemycket, alltså, fortfarande ligger på 74. Det är klart att det kanske kommer nya recensioner. Men det har ju mycket med att göra att lanseringen kanske var lite stelbent liksom med tekniken och så. Men det känns ändå som att det i alla fall hade varit ett 80-spel om tekniken hade suttit bättre.
Ja, det finns många betyg på våra listor i år som jag ifrågasätter. Och bara så här, det där tycker inte jag stämmer. Men såklart, det beror ju helt på.
Granola i halsen.
Ja, ja, men,
nu har jag gaggat klart.
Tack, förlåt. Amanda. Bättre lycka nästa år.
Alltså det är så vidrigt. Ni ser ju vad jag lever med varje dag. Det är liksom det här oförskämt nöjda grinet som går runt i våran lägenhet liksom och bara så här stryker omkring.
Ja, men alltså det har funnits stunder där jag liksom är så att okej, beroende på hur resten av året går så kan det faktiskt vara så att folk kommer i kapp. Vilket vi kommer till nu, för nu ska vi prata om Olivers lista som ligger på tredje plats. Olivers lista är nästintill helt klar. Det har inte hänt så mycket sen senast, men så här ligger det till nu i alla fall. Oliver har alltså Split Fiction för 21 poäng, Hollow Knight Silksong för 22 poäng, Mario Kart World med 17 poäng, Death Stranding 2 on the Beach med 20 poäng, Fable med 0 poäng eftersom det inte kommer släppas i år, Unannounced Mainline Half-Life Game 0 poäng eftersom det spelet existerar inte så vitt vi vet. Ninja Gaiden Ragebound 16 poäng, Ninja Gaiden 4 har inte släppts än, The First Berserker Kazan 11 poäng, här kommer Olivers stjärnskott Mind's Eye på -18 poäng, Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4 13 poäng, Donkey Kong Bananza på 23 poäng, vilket är lite konstigt med tanke på att ha 91 poäng, så att det där kommer säkert
jag ser, det är flera 91-or där och alla har olika.
Jag vet, så att det, och jag tror att de brukar justera det mot slutet av året sen så att det blir...
Jag tror att det är konstiga avrundningar.
Ja, för jag hade samma sak förra året med Final Fantasy 7 Rebirth och sen så hade någon annan ett spel som också hade fått samma poäng och det liksom skilde sig.
Mm.
Så har vi Voidbreaker som har 0 poäng för att det då inte ska släppas i år trots att det har ett release-datum, så vi får se om du får poäng för det eller inte sen. Om du får recensioner. Så har vi Mina The Hollower med 0 poäng och det har ju blivit uppskjutet till ett släppdatum vi inte vet än, så frågan är om det kommer i år. Chronos The New Dawn med 8 poäng och sen The Outer Worlds 2 som inte har släppts än, och sen dess har också Oliver draftat Ark Raiders som också ska släppas nu under oktober. Ja, då,
ja, och mina counterpicks var Judas, GTA 6 och Assassin's Creed Shadow som gav mig -11.
Yes.
Oliver, du har ju en slott fri. Destiny 2 Renegade släpps ju i december.
Mm. Ja, jag funderar på vad jag ska lägga här. Det lutar mot Kirby Air Riders.
Åh, gud.
Inte, för att jag tycker det ser lame as fuck ut. Men det är Sakurai och det är Nintendo. Och det är liksom, det kommer ge poäng.
Nintendo är lite farliga där, för att det är inte alla Nintendo-spel som ger speciellt bra poäng. De har, det är liksom deras heavy hitters brukar ofta få bra, sen har de deras mid-game som typ brukar vara 70 någonting.
Om du försöker en psyka dig, Oliver, lyssna inte.
Nej, men jag tänkte så här, förra året hade jag det här Mario vs. Donkey Kong-remaken som fick typ 73. Och sen så funderade jag också på Princess Peach Showtime, men det var ju, jag vet inte ens om det kom över 70, till exempel. Jag bara tips
hade
från
du
coachen.
Donkey Kong-remaken?
Nej, inte Donkey Kong Country Returns. Utan förra året så hade jag Mario vs. Donkey Kong.
Ja!
Alltså det DS, och remaken på DS-spelet. Mm. Och det fick ju sådär.
Ja, nej, men alltså det finns ju en anledning till att ingen av oss har tagit Kirby Air Rides. Air Riders.
Mm.
Ingen av oss verkar vara liksom helt hundra på att det där är en fullpoängare. Men mitt urval är ju ganska begränsat nu. Jag kollar på typ november och det är inte jättemycket. Och äldre i december som jag ser liksom som, ja, men det här är ju liksom safe bet.
Call of Duty.
Ja, nej, det kommer inte få. Jag tror inte man skulle få minuspoäng på Call of Duty. Men jag vet inte. Jag har en bad feeling över det. Vi satt ju just här nu och lyssnade på typ 3 timmar av bitch and moaning över liksom, åh, vilken otur jag har haft.
Max 10 minuter vill jag bara säga för protokollets skull.
Alltså, Oliver är ju en så här självutnämnd. Jag har valt de svåra spelen och så sitter han där med sina 4 nior.
Ja, så här, alltså, man jag, bara... På tal om otur, vem hade trott att inte Half-Life 3 skulle släppas i år? vad var oddsen?
Liksom? Året är inte över än.
Nej.
Flash Shadow drop på Game Awards.
Vad är oddsen att liksom, säga, typ Leslie Benzies går från att producera GTA-spel en hel karriär till att liksom lämna det för att gå och göra någonting som Mind's Eye?
Man ska liksom inte hänga upp sig bara på ett namn.
Nej, uppenbarligen.
Och just nu det verkar som att GTA blev bra trots Leslie Benzies, inte tack vare Leslie Benzies.
Och det var ju inte så att det typ var demo ute innan och massa streamers som hade pratat om spelet innan att det här inte är så bra.
Det här ser rough ut.
Det var
de
typ
lät oss inte spela det innan. När de visade gameplay så var det bara att karaktären sprang rakt fram, tog skydd och sköt och ingenting annat.
Liksom, det var ett hav av röda flaggor och Oliver bara, I believe in the Benz.
Ja, nej. Men jag känner mig ändå ganska nöjd. Jag är inte jättesur över att jag är där jag är. Alltså, för mig är det, jag är nöjd så länge jag inte ligger sist.
Oh, det här är sån här person som bara säger, det viktigaste är att delta.
Alla är vinnare.
Ja, men nu är vi
förlorarna.
Tillbaka vid det är jag som är publikfriaren.
Nej, men
jag spelar bara för lyssnarna. Det är inte viktigt för mig
precis.
Att vinna.
Om det, man bara, det är lyssnarna.
Vem har flest spel över 90?
Ja, men det är bara ren talang. Och,
alltså, absolut inte.
Magkänsla.
Jag blev så arg när Hollow Knight Silksong släpptes. Det först hade typ full pott.
Ja, men det var också, kolla den oturen liksom.
De första timmarna
låg det på 100. Och jag hade 40 poäng på den jäveln. Ja. Och sen nu har den klättrat ner till 91. Det är någon som har saboterat mig liksom.
Det känns ändå som att du borde fått mer minus för Mindsight. Tänk att den ligger på 34. Det är liksom långt
det blir, ner. Det blir diminishing returns på det till slut, tror jag. Vad är det, hur du räknar om liksom att ifall man...
Ja, precis. Du ska inte kunna gå hur mycket minus som helst.
Nej.
Är tanken, så att det blir mindre och mindre.
Borde ha varit typ så här... Max 20 minus. Alltså, i så fall skulle Oliver haft det.
Ja, du hade alltså 34, så du hade haft jättemycket minus om de hade räknat en poäng per.
Ja. Så vad är det som verkligen har liksom fistat mig? Det är ju, alltså, dels så valde jag Fable i början av året och det blev försenat. Och ja, som sagt Half-Life, men alltså ja, egentligen så kände jag att det var typ meme-picken. Så den ligger ungefär där jag förväntade mig när jag tog den. Och som sagt, Mind's Eye har verkligen, verkligen skadat mig. Jag ligger betydligt bättre till om det inte vore för just det spelet. Var det Jimmy som...
Japp. Yep.
Ja, precis. Så att klyftan med den med Jimmy hade varit betydligt mindre. För han fick 18 på den.
Och
det ska
du
bli
matar
kul sen,
Jimmy.
Men så här, det ska bli kul sen när vi redovisar resultaten sen för nästa år. För att Amanda sa när Mind's Eye fick så dåligt beteg, hon tittade på mig och bara, det här är anledningen till att du kommer vinna. Så vi ska se om den skillnaden faktiskt, om jag vinner, faktiskt ska vara liksom den avgörande faktorn.
Om jag vinner, ja, men, fuck you. Försök inte ens låtsas vara ödmjuk.
Nej men så här, Oliver har... För... Om vi nu ska komma, vi pratar om Olivers lista, är det för att Oliver är den jag fortfarande är mest orolig för att han har chansen att komma ikapp. Ninja Gaiden 4 har fått jättemycket bra bass på förhand. Och liksom att höga 80.
Jag kommer inte komma ikapp. Jag ligger fan 80 poäng under dig.
Sant.
Jag vill bara säga för protokollets skull att jag sa inte det alls så snäsigt. Jimmy har av någon anledning alltid någon form av så här aggroröst när jag pratar. Jag frågade honom en gång, vad har du gjort på Willys?
Nej,
för att vi skulle handla senast.
Nej,
alltså, vi skulle handla senare på dagen. Och Jimmy fick det till,
vad har du gjort på Willys?
Men vad så gjorde, alltså det
stämmer inte. Nej, det är samma
fick,
sak
jag fick nästan springa ut ur lägenheten för att jag hade liksom frångått vår ICA Maxi liksom.
Absolut inte. Och det jag sa om Mindsai, det var, det där är förmodligen anledningen till att du vinner.
Så sa hon det inte. Men sak samma. Ninja Gaiden 4 kan fortfarande få väldigt bra poäng. Mina The Hollower var ju ett sånt spel jag var väldigt orolig för. För att det är liksom, det är Jack Club som har gjort Shovel Knight.
Shovel Knight.
Och det är deras första spel sedan Shovel Knight också, egentligen. Även om det kom en massa expansioner till Shovel Knight som också alla var bra. Outer Worlds 2, jättebra buff. Och Ark Raiders, det är väl lite sisådär med vad det är, men det har också fått bra bass på förhand, så att man vet ju aldrig. Och sen så har du ju också ett pick kvar att välja, så att det är liksom, det är ju inte helt omöjligt. Och sen har jag ju ett counterpick också som jag inte vet vart det kommer hamna heller, så att då är det också så att det är inte satt i sten, även om det är såklart svårt att komma ikapp.
Jag vill säga, har du något spel som inte har släppts än?
Jag har ett spel som inte har släppts än.
Luminous Arise.
Yes.
Ja, som vi säger, det behöver få 0 och jag behöver få, vad är snitt, 25 eller vad är det på mina spel? Som är kvar. Så Ark Raiders, eller det som jag inte valt än, Ark Raiders Outer Worlds. Ja, okej. 20 ungefär. Ninja Gaiden 4. Får se om Voidbreaker ger någonting. Alltså det, ja, nej, det är verkligen en uphill battle, men
det är inte omöjligt.
Jag är nöjd över att det ser ut som att jag inte kommer ligga sist i alla fall, vilket det är okej för mig.
Tackar.
Alltså för mig är det, alltså det absolut bästa, det absolut 100% bästa som hade kunnat hända i en Fantasy Critic-liga är inte att jag vinner, det är att Jimmy kommer sist något år.
Ja.
Det hade varit fantastiskt.
Det hade varit liksom min...
Det ser jag som en väldigt låg sannolikhet. Liksom, om vi nu ska vara realistiska.
Ja, men kolla, nu har vi 2 år här av data. Krosseri. Som visar på att du gör rätt bra calls, men 2 år är liksom, alltså, får återkomma om 10 år.
En gång är ingen gång, 2 gånger ett sammanträffande. Vi behöver mer data för att bekräfta.
Men jag var ju, alla känner ju till Jimmys hybris.
Jag var ju väldigt nöjd med att vinna förra året, och så tänkte jag, men då är liksom the pressure is off i år. Men sen så började det gå bra liksom, och nu vill jag vinna.
Pressure is off igår, så döper han sig själv till Always Gold Medal Games.
och sen får jag, men så vinner jag 2 år i rad nu, så måste jag ha ett hattrick. Så då blir det ju mer press igen nästa år.
Det
blir,
jag hoppas ju att kunna göra en Mario Party på Jimmy nästa år.
Fan. Grejen med nästa år är det att GTA 6 ska släppas. Så att den som får välja först nästa år, om inte Amanda får välja först igen. För vi vet ju inte hur den gärna fungerar. Den är inte riktigt som alla andras.
På gott och ont.
Och så, väljer man GTA, jag skulle nästan säga att det kan nog vara garanterat 95 på OpenCritic. Alltså, får det under 95, då skulle jag kunna känna att man är lite besviken, även om såklart det är ett jättebra betyg, men om man tänker bara rent poängmässigt, för att det är ungefär som att ett nytt 3D-Zelda hamnar liksom låga 90 eller kanske till och med under 90, då blir man lite såhär, det här hade man ju önskat vara högre.
Ja.
Men fortfarande,
men ett spel gör inte en hel liga, så att...
Så är det, men liksom att det är en jävligt,
om du säger att Adam får välja först nästa år, så väljer han GTA.
Ja.
Och sen så kan vi förvänta oss att han fortsätter göra massa dåliga beslut efter det.
Ja, precis. Om Adam får välja först nästa år så kan vi vara lite lugna.
Det vi kan komma överens om är att vi helt enkelt låter mig ta GTA nästa år.
Om jag får välja först nästa år, då kan jag lika bra liksom kyssa bucklan på en gång. om jag får välja GTA 6. Det är liksom på den nivån. Ja, för då vet vi så här, bara, det här är för svårt.
Jag har en plan.
Amount counterpicka GTA 6 då. Man vet aldrig, det kan skjutas upp.
Ja, men ni såg hur det gick i år. Jag borde ha counterpickat det där och då.
Vi alla är väldigt besvikna på dig faktiskt.
Ja, det hade faktiskt varit legendariskt.
Det hade varit väldigt legendariskt. Eller fick Oliver, fick ju slösa en bra counterpick på Oliver.
Ja, det smärtar, men någon var tvungen att göra det.
Ja, men 490, det är jävligt bra.
Ja.
Jag tror att... Jag minns inte hur det var förra året, men jag undrar om någon hade 290 ens förra året eller var bara en. För det är väldigt, det
har
jag
väldigt... hade 490
förra året. Mm. Hade du 490 förra året? Ja. Alltså, vad är, nu ska vi se. Jag ska bara ta fram det här, vi kan lika bra kolla.
Jag gav mig själv en bonusstjärna för det.
Ja, just det. Det är så, jag får
Mario framstå, Party style.
Jag får alltid framstå som en vidrig och Oliver bara, här är mina priser till mig själv.
Mm. Det var ju, alltså det var ju...
Nej, du hade faktiskt bara 390 så att... Jag hade Shadow of the Earth, det kan hända att någon tack var ner. Shadow of the Earth 3, Tekken 8 och Destiny 2, The Final Ship.
Vi minnas, ja. Ah, okay,
det finns inget annat spel som var i närheten.
Nej, så för det Indiana Jones, men jag tror aldrig det låg över 90.
Nej, det gjorde inte.
Nu ska vi se hur många... hade Adam någon 90? Ja, Adam hade ju Astrobot förra året som var det högst recenserade, tror jag.
Mm.
Det var bra. Amanda hade...
Det för
vi hade många 90 förra året. Fan, Amanda hade 290 och Like a Dragon Infinite Wealth och Hades 2.
Och jag, nästan Braid.
Jag hade faktiskt också 290. Jag hade Final Fantasy 7 och Metaphor.
Och nästan Paper Mario.
Ja, och nästan Animal Well också. Så att jag hade,
ja, just det.
Ja, men så här, jag hade 260 poäng igår, förra året när vi gick i mål.
Jag bara påminna alla om det igen liksom.
Amanda fick 190 förra året, så vad hände?
Otur.
Jag hade inte lika hårt liv förra året, antar jag.
Både Adam och Oliver. Oliver, du har nästan slagit ditt rekord förra året. Du hade 128 förra året.
Men om du går ner och kollar på min där.
Adam hade 119.
Så ser du ändå att det var två spel som inte släpptes för mig.
Ja, precis. Så du hade ju väldigt bra val där. Så att, ja, det var... Vi alla, så här, det märks att vi har gjort det här en gång för att vi alla har gjort väldigt annorlunda val i år. Ja, du har gjort väldigt mycket annorlunda val, älskling.
Rör mig inte.
ja, men det, du har goda chanser att komma tvåa i alla fall, Oliver.
Jag trodde först att du sa till mig och jag höll på att sätta i halsen.
Ja, nej, gud. Önsketänkande. Och hur tänker du nu? Du har ett spel kvar. Och du tänkte lite på
Jag tänkte Kirby lite på Air Kirby. Riders. Jag tittar på grejer som
Black Ops 6 fick ju ändå över 80, fick 83.
Jo, men det var alltså folk snackar om att men det är liksom verkligen return to form för den serien, liksom det första spelet på många år som känns liksom det här är typ Black Ops glansdagar. De kommer inte få till det igen.
Och inte med den korta utvecklingstiden.
Nej.
Och, ni är inte lika lättpsykade som jag är.
Nej. Definitivt nej. Inte.
Vi är bittra och jaded.
Ja, precis.
Gamla.
Jag har tittat på, om man kollar, Power Wash Simulator 2. För det blev ju liksom typ såhär meme-spel. Och jag har hört folk verkligen svära liksom fealty till det spelet. Och frågan är då, kan de liksom polera det tillräckligt mycket och liksom innovera på det konceptet att den fanskaran som skapades med första spelet tar emot det här som någon sorts second coming of Christ. Osannolikt, men inte omöjligt, känner jag. Jurassic World Evolution 3 kommer inte, alltså, det kommer ha sina fans, men det är inget spel som kommer bryta 90, liksom. Är inte Vampire the Masquerade Bloodlines 2 någonting som folk ser fram emot? Jag vet ingenting
nej.
Om det.
Okej, om vi ser så här.
Nej, Adam. Hörde du nu vad han tänkte göra?
Okej, okay,
jag
ser fram emot spelet.
Jättebra. Alltså, ah. Det är uppföljaren till en riktig kultklassiker, Oliver. Ah.
Det här är anledningen till att Oliver får sina idéer, för att Adam går in och bara nej, nej, nej. Nu vet vi exakt hur det går till.
Och Adam The Chinese Room gör de bästa spelen.
Bara nej.
The Chinese Room är bäst på gameplay. Det är det de är kända för.
Adam är en bättre coach än spelare.
Är det Chinese Room?
The Chinese Room är det som tog över utvecklingen av spelet.
Men höll inte Paradox på med Bloodlines när du jobbade där?
Jo.
Ja, det borde väl säga allt. För det är jättemånga år sedan du jobbade där. Och det har bytt utvecklare typ 2 gånger.
Ja, så det lutar mot Kirby Air Riders. Jag gillar Mandas skatt. Så fan.
Gud.
Spännande. Men då kanske vi har kommit till den osannolika tvåan just nu då.
Vadå osannolika tvåan?
Adam.
Den ofrivilliga tvåan.
Ja, men, det gick inte så bra förra året.
Okej. Okay. Nej, men...
Nej, men Adam, så här ser det ut för dig då. Så att... Metroid Prime 4 Beyond inte släppts än. GTA 6, 0 poäng. Kommer inte. Kingdom Come Deliverance 2, 19 poäng. Avowed, 10 poäng. Mafia The Old Country, 3 poäng. Falling Frontier, inte släppts. Tempest Rising, 9 poäng. The Midnight Walk, 10 poäng. Lies of P Overture, 15 poäng. Fatal Fury City of the Wolves, 11 poäng. Atomfall, 5 poäng. Hell is Us, 8 poäng. Terminator 2D No Fate, inte släppt än. Skin Deep, 6 poäng. Det var så jävla bra för att du tog det från mig, jävla ägg. Skate Story, inte släppt än. Sword of the Sea, 17 poäng. Keeper, 0 poäng. Och Silent Hill F, 16 poäng. Och sen har vi också counterpicken på Fable, 0 poäng för det inte släppts. Ninja Gaiden 4 och Destiny 2, The Edge of Fate på 8 poäng. Och din lista var ju klar sist också, Adam.
Ja då.
Så att hur känns det nu med, liksom, med de valen du har gjort? För du hade ju ändå Sword of the Sea och till exempel Silent Hill F som kom ganska tätt inpå där när du hade valt.
Ja, det känns helt okej. Jag tror att Ninja Gaiden 4 kommer att skada mig en del. Med tanke på förhandsittare. Det är bara Oliver som är extremt negativ. Jag bara, nej.
Gillar också att Oliver är extremt negativ på ett spel han har valt.
Ja, men jag, bara, alltså, jag tror att det kommer vara bra. Det är bara att jag inte gillar estetiken i spelet. Det är alldeles för mycket...
Ja, såhär, det var inte så det lät i början. Var det liksom... vad heter de nu igen som gör spelen nu?
Platinum.
Platinum, jag bara, Platinum, de gör inte bra spel längre. Det här kommer aldrig gå. Buhu.
Ja, men när jag valde spelet så trodde jag att det var liksom mer av en så här Team Ninja och Platinum hjälper till grej liksom. Och sen fick jag reda på att det är i princip bara Platinum som gör det.
Ja, men Ninja Gaiden 4, jag tror det kommer bli kul. Tyvärr, för min del.
Men
ja. Så jag och Metroid Prime 4 tror jag är det som kommer ge mig mest poäng nu resten av året. Men då är bara fråga hur högt. För att folk var inte jättehypade över de här trailrarna som de har släppts före. Och jag har fortsatt spela lite Metroid Prime 3 och det är ganska tråkigt.
Hur långt har du kommit på Metroid Prime 3?
Jag har liksom jag har utforskat flera av de här zonerna på den första planeten när man får flyga iväg med skeppet. På den första när man ska jaga den här issnubben. Och jag bara, gud, det är bara typ olika linjära områden man hoppar till mellan. Det är inte kul.
Jag har inte spelat Metroid Prime 3 sedan det släpptes. Och jag kommer ihåg att då gillar jag det väldigt mycket i alla fall. Men det är ju såklart, det är väldigt annorlunda mot 2:an och 1:an.
Sen tror jag att Skate Story har chans att få bra poäng också. Jag upptäckte igår att det fanns ett demo på Steam. Och så jag spelade det på Steam-decken innan jag la mig. Och musiken är fenomenal. Och estetiskt så är det väldigt unikt spel. Faktiskt. Jag tycker det är svincoolt. Och det var överraskande roliga kontroller. faktiskt.
Så hur kontrolleras det? Är det, liksom, är det mer Tony Hawk? Är det mer skate? Eller är det liksom något helt annat?
Jag skulle vilja säga att Tony Hawk är den närmsta analogen. Faktiskt. Och så det är hyfsat arkadigt. Så man har A. Till exempel för att, man håller inne A för att liksom ta fart. Man bara vroom, vroom, vroom. Och sen B är hopp. Så man gör en ollie med den. Och sen är det B i kombination med avtryckare och bumperknappar. För att göra olika trick.
Mm.
Och håller in och timer för att få bättre höjd eller liknande. Och så kan man göra kombos. Och man grindar genom att helt enkelt hoppa upp mot en kant. Och man gör... vad heter det nu? När man... är det wheelies? Nej, när man liksom lutar på den.
Manuals.
Ja, manuals heter det. Bara genom att liksom flippa spaken framåt eller bakåt. Så det är väldigt... Det är överraskande intuitivt. På ett sätt. Och det känns fortfarande bra. Alltså, om spelet faktiskt lever upp till hur resten av demot känns, så tror jag det är det bästa storydrivna skatespelet sedan Tony Hawk's Underground. Inte för det finns mycket konkurrens inom den genren, men ja.
Nej.
Så det spelet är nog min personliga hype just nu, för jag hade så kul med demot. Keeper tror jag kommer bli okej. Men jag kommer inte spela det för att det inte släpps på PlayStation, så vi får se hur det blir.
En?
Nej. Vi får väl se om de lägger ner studion först eller inte.
Ja, om Microsoft skulle bestämma sig för att liksom stänga Double Fine, det är en sorgens dag alltså.
Oh ja. Oh ja.
Vad ledsamt det hade varit. Alltså då hoppas jag hellre att de typ säljer dem tillbaka till sig själva typ, istället för att lägga ner. Det är bara att ni får gå independent igen. Det är liksom för typ en struntsumma.
Ja.
Som MTV gjorde med Harmonix. De fick ju typ köpa sin egen liksom självständighet för typ inga pengar alls. Det var så här, vi har inget intresse av att hålla på med liksom musikspelare längre och vi vill inte stänga ner er om ni liksom känner att ni är finansiärerna att kunna liksom hålla er flytande. Så.
Microsoft lät ju Toys for Bob göra det väl?
Ja, precis. Vid Activision-uppköpet. Ja, och sen har de väl någon... sen ingick de väl i typ någon form av partnerskap, va?
Ja, något sånt.
Men de är självständiga.
Sen Fallout Frontier. Jag tror inte det kommer släppas eller visas i år, tyvärr. Och vilket är väldigt synd. För jag är jättehype på det spelet. Men det har varit tyst ganska länge. Och det är typ en person och några kontraktpersoner som gör det spelet. Så det
jag
trodde
att du skulle säga att det är bara en person som är exalterad över det och det är jag.
Nej. Det var ett tag ett av de mest wishlistade spelen på Steam faktiskt. Så det är, jag ser jättemycket fram emot Fallen Frontier. Men det är just det att det har varit tyst ganska länge nu. Så när fan ska de visa det? De skulle ha Early Access i år. Men ja, så om vi har tur så får jag bra poäng för 3 spel. I alla fall. Terminator 2D No Fate. Jag tror det kommer bli bra. Jag ser ingenting som antyder att det är ett dåligt spel. Sen är frågan hur bra det är. Men min magkänsla säger att det är någonstans mellan typ 75 till 82 poäng. Något sånt.
Oj, när jag tycker jag har hört folk prata om det så skulle jag nästan säga att det kunde vara 85 plus ändå.
Det är vad jag vill hoppas på. Men I don't know. Det är folk bara pixlar. Jag menar.
För att
jag vågar inte hoppas.
De gjorde väl ett annat spel också som var 2D. Som fick också så förvånansvärt bra betyg. Som var typ en D-make som de kallade det.
Ja, var det Mumien-spelet?
Ja, eller? Precis. Jo, jag tror det. Som, det fick väl rätt så bra betyg.
Ja, det fick det faktiskt.
Men okej. Men du pratade i alla fall om något spel i anslutning till att du valde det.
Ja, jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan. Men i alla fall, så jag hoppas det blir bra. Men min magkänsla säger att det inte kommer bli lika bra som jag vill att det blir. Ja, men jag tror att jag i slutändan kommer sänkas en del just av Ninja Gaiden 4. Jag borde inte ha counterpickat det nu i efterhand.
Nej, alltså counterpicksen är ju svårast av den anledningen som Amanda sa, liksom att vi försöker att välja bra spel utom Oliver.
Nej, Oliver försöker ge sken av att han inte väljer bra spel och sedan så väljer han liksom såna här riktiga panglir. Split Fiction, Hollow Knight Silksong, Mario Kart.
Jag har ju liksom
Death Stranding 2.
Största rangen på pangspel och
bajsmacka.
Jumbospel.
Ja, men vi får se vart du hamnar då i slutet, Adam. Du har ju faktiskt chans att hamna på andra plats.
Ja.
Även om man tittar då liksom på att Open Crit eller Fancy Critic, de kollar ju också liksom hur många, baserat på hype, och det är liksom hur många andra som har liksom valt de spelen, så har man en hype-mätare. Så att då ska liksom poängen som skulle sluta på det, till exempel Amanda ska sluta på 134 poäng, Oliver ska sluta på 171 poäng, du Adam skulle sluta på 154 poäng och jag skulle sluta på 206 poäng. Men det är liksom, det beror på också, väljer du ett spel som typ ingen har valt så kommer du ha väldigt lite hype points och får det bra betyg, så ändras det ju. Så att den points project är egentligen väldigt så här, du vet.
Ja.
Bra. Men då har vi min lista då.
Ja, men vi tar paus då.
Nu ska vi alla höra hur facit låter. Nej, ska bara.
Jag går och hämtar med Red Bull.
Ja, gör det. Gör det. Jag har... Alltså, som minst ut. Monster Hunter Wilds, 19 poäng. Doom the Dark Ages, 16 poäng. Elden Ring Night Rain, 11 poäng. Wonderstop, 11 poäng. Judas kommer inte släppas. Alltså, det är så bullshit också med tanke på att det hade fan previews förra våren. Clair Obscur Expedition 33, 24 poäng. Assassin's Creed Shadows, 11 poäng. Baby Steps, 6 poäng. Metal Gear Solid Delta Snake Eater, 15 poäng. Shinobi Art of Vengeance, 18 poäng. Wheel World, 3 poäng. 2-10, 0 poäng. Det fick 70. Luminous Arise har inte släppts. Borderlands 4, 12 poäng. Och det var så långt vi hade hunnit förra gången. Och sen har jag då valt dessa efter det då. Eric's Home, The Stolen Dream, 10 poäng. Primal Planet har släppts. Har för få recensioner för att få poäng. Så det är 0 just nu. Battlefield 6, 14 poäng. Och så counterpickar jag då Unannounced Mainline Half-Life Game, Mind's Eye som gav mig 18 poäng och Constance då som inte heller släpps.
Och varför valde du detta otroligt vackra spel att counterpicka?
För att det börjar bli så att vad ska jag counterpicka för någonting? Och Witchbook kan ju vara en sån riktig indie darling känner jag som kan få jättehöga poäng och Constance kan hamna någonstans mid om man har tur. Så att det var därför jag valde Constance. För att det var så att det finns väldigt lite att välja. Men jag känner så att Primal Planet var, för att jag har ju försökt liksom hitta de här indie-spelen som liksom ska kunna få höga poäng. Så Baby Steps var ju en sån grej som jag tänkte att väldigt nischat spel, men det var så här Shuhei Yoshida approved, så jag bara, det där kan slå hårt. Och det har ju fått väldigt spridda skurar, alltså det är många som har gett det så här 9 och 10, och sen är det många som har typ gett så här 4 och 5 liksom, för att de så här tycker inte alls om det, och det kan jag ju förstå. Det är ett väldigt liksom,
Jag har ju hört från de som spelat det att det är väldigt, väldigt bra. Och så jag kommer ju skaffa det när jag har tid med det, helt klart.
Ja, jag vill också spela det, men det är ändå så här typ att den slog inte riktigt som jag hade hoppats på då.
Jag tänker att många kanske känner som med Baby Steps att om inte de är investerade i den här psykiska ohälsan som ändå liksom existerar i spelet, så kanske det inte är tillräckligt för dem för att ge det högre poäng.
Nej, och sen så det styrs ju på ett väldigt speciellt sätt och liksom den utmaningen kanske man inte tycker om heller liksom, att det blir liksom för krångligt. Jag vet inte vad Getting Over It with Bennett Foddy fick för betyg, men det var ju liksom en streamer hit i alla fall.
Ja. Hur kan jag kolla här om det ens fick... Jo, Bennett Foddy, det fick inga recensioner.
Nej, för det är väl något som... Jag vet inte ens, liksom, det var väl typ något som dök upp och sen folk började spela det typ. Liksom, det var inga... Sen hade vi Wheel World då som jag snodde av Oliver, för det liksom hade jag också hört typ så här på Kind of Funnys podcast att de tyckte att det var bra, och jag bara sa men det kan bli stort liksom. Men det var ju, ja, jag skulle inte säga att det är ungefär det snittet som ligger på unga, känner vi ändå är ganska rättvist. Och Tua T var ju han av han som har skapat Katamari Damacy, så att jag var ju liksom lite så här, åh, det kan ju vara liksom skitbra, men det hittade inte hem heller. Och sen Primal Planet, det var så här, det kom ut, jag tror det var typ Comic-Con eller någonting sånt mitt i sommaren där det kom ut kring, så att alla liksom typ recensenter och sånt var borta. Så att det liksom har inte fått till mycket recensioner, men det hade liksom så här trailers typ 2 veckor innan release på IGN, och då tänkte jag, men då är det ändå fokus på det spelet, och det kan ju kanske bli någon liten grej, men tydligen inte.
De satt och recenserade The King is Watching istället.
Ja, eller någonting sånt. Så, att så det var lite otur, och det har typ 6 recensioner på OpenCritic, men det räcker liksom inte för att få poäng. Så det är lite synd tycker jag.
Alltså jag måste säga att du har lite för höga poäng tycker jag. Monster Hunter Wilds tycker jag inte liksom 89, med tanke på också just, folk överlag verkar inte vara superhype på det nu längre. Och sen vilken mer var det?
Du stal Shinobi från mig.
Ja, Shinobi fick bra poäng. Det tycker jag ändå är helt okej. Men typ så här, jag tycker Assassin's Creed Shadows är också sånt spel jag tycker jag har fått för höga poäng här. Det är liksom ett spel som jag hade kunnat knockat mer.
Oblivion Remastered tycker jag också fått för höga poäng med tanke på hur produkten i slutändan är.
Ja, det har jag inga åsikter om egentligen. Men jag liksom, jag har ju väldigt mycket spel runt 80. Liksom 85. Där liksom. Jag tror att ett tag så hade jag typ 5 spel som låg på 84. Och sen har de liksom sänkt och vissa har höjt liksom därifrån. Så att jag ligger väldigt mycket och simmar där i mitten. Med några få snedsteg då som jag kunde ha valt bättre. Men Mind's Eye Counterpicket är ju kronan i verket nästan. Förutom Crab's Cure liksom.
Det är it's what made you.
Ja, precis. Och det var ju vår fantasy-lista. Jag känner inte att det finns någon större anledning egentligen att gagga om de här spelen eller listorna mer just nu. Men vi har ju faktiskt spelat Battlefield 6, för det har släppts. Är det någon som har rört kampanjen än?
Jag har spelat några av de första banorna.
Så hur känns det?
Alltså, det var ganska intressant att se spel i 2025, eller militärshooter 2025, börja i princip med en turret section. Jag bara, wow! Jag har åkt 15 år bakåt i tiden här. Nej men alltså, den är överraskande opolerad på sina punkter. Lite sådana här små visuella buggar och sånt. Och liknande. Men annars så är den fine. Det är ingenting du vet som ändrar världen. Du hade nog sagt att den är rakt ut jättedålig, men du tycker inte om shooters. Så fuck
jo,
you.
Det gör jag. Nej. Jag tycker om bra shooters.
Okej, säg bra shooters.
Doom the Dark Ages var en bra shooter.
Nej, den var mid-shooter. Fortsätt.
Du kallar det mid-shooter och så bara,
helvete var den.
Alltså, jag skulle nog säga att Doom the Dark... Men okej, Doom 2016 är en jättebra shooter. Doom Eternal också är jättebra. Ja, Wolfenstein. Det första Wolfenstein var jättebra. Andra spelet var okej. Men det är svårt att göra shooters också. Liksom, man kan bara göra så mycket med att springa fram och skjuta på gubbar. Liksom, som inte gör så mycket intressanta grejer. Och militärshooters har ju i princip stått still i princip sedan Modern Warfare från 2007.
Det är inte jättemycket innovation där. Det finns små saker jag tycker om. Jag tycker om att de integrerar lite det här med klasserna i kampanjen. Typ. Så till exempel, man är ofta med en squad med de olika klasserna, och har man ont om ammo till exempel i ett vapen, så kan en supportklasskompis springa fram och bara slänga en ammoväska på en i princip och sånt. Så det är en liten neat touch. Känns som en bättre sån här liksom uppvärmning för multiplayer än vad kanske vissa andra Battlefield-kampanjer har varit. Men annars är det hyfsat linjärt. Det är en story som jag inte fattar ens vad den går ut på. Det är typ, Ja, det är liksom det NATO har i princip halvfallet isär och resten av världen i princip betalar en random jäkla PMC för att driva all militär istället. Åh, nu är det krig mellan NATO och den här PMC:n. Och jag bara, varför? Mm. But why though? Men den är fine. Än så länge är den fine. Det är liksom, man kan spela den och bara blåsa igenom den på några timmar, känns det som. Jag känner mig inte förolämpad.
Ja, för jag tror att mitt största problem liksom med Battlefield-kampanjen är att de liksom, jag tycker att de aldrig riktigt har tagit tillvara på det som gör Battlefield Battlefield.
Det närmsta är väl Bad Company.
Ja, Bad Company 1, ja.
Ja.
För Bad Company 2 gick ju också mer åt linjär. Call of Duty-hållet.
Mm.
Och mycket i Bad Company 1 var ju på grund av att AIN var ju så urusel så att det var liksom inte ens kul att köra mot i kampanjen, tycker jag då. Och sen så att om man då lägger in Battlefield-gameplayet i liksom mer en Call of Duty-kontext, då tycker inte jag att det känns så bra att styra gubbarna på det sättet. Och liksom, vapenkänslan är jättebra, men du är ju mycket tyngre. Du är ju inte den här liksom actionhjälten som du är i Call of Duty, där du liksom kan vara väldigt snabb och springa från cover till cover och skjuta liksom fiender och liksom, när det kan vara riktigt bitigt och svårt. Battlefield känns inte bra att spela på det sättet. Och det tycker jag att varenda kampanj liksom har haft problem med. Sen så har det ju varit typ det senaste året har man ju typ hört massa så här Battlefield 3 apologists som bara, den här kampanjen var amazing, och jag bara, den kampanjen var fan inte bra.
Jag har sett folk, du kommer ihåg det här flygplansuppdraget i Battlefield 3, där det är bara on rail som man bara trycker på knappar som trycker upp på skärmen. Jag har sett folk under video bara, oh it used to be so good. Jag bara, nej.
Nej, det var ju helt värdelöst.
Du liksom, ja, du låser fast på någon och trycker på en knapp för att skjuta en missil, och sen så får du trycka på en knapp för att skjuta iväg countermeasures i princip.
Ja.
Det var folk bara, det var så himla bra. Men det var ju,
det
var verkligen så här, jag har verkligen hoppat in i Battlefield för att jag vill liksom köra en jet. Nej, då sitter jag i liksom passagerarsätet och liksom bara så här, ja, dra på en spak typ. Så det
någonting jag började fundera på när jag började spela kampanjen, för att jag spelade första uppdraget bara medan jag väntade på att folk skulle hoppa in, och då hoppade jag direkt in i multiplayer såklart. Men jag känner att liksom det måste vara skitsvårt att skriva en så här modern militär shooter. Liksom att skriva ett scenario som har stakes, men också inte peta för mycket på riktiga konflikter. Eller alienera liksom delar av världen. Och det ska kännas believable, men också ja, nej, alltså jag hade tyckt det var skitsvårt att skriva en compelling modern day liksom militär berättelse.
Mm. Ja, det är liksom. Finns det någon liksom, vilken är den bästa storyn i en klassisk militärshooter spel egentligen?
Förmodligen någon som är liksom en återtelling av liksom andra världskrigsslag.
Jo, men det jag tänker liksom Modern Warfare, liksom post-Gulfkriget era shooter, vilken har bästa storyn?
Jag vet inte.
Nu säger jag inte liksom vilken har en bra story, men vilken har den minst dåliga storyn, om man säger så. Jag antar att det är Modern Warfare 1. För att det finns små saker i den som är intressanta, men det är ingenting liksom tankeväckande i övrigt.
Nej, och sen första Modern Warfare var ju mer liksom, det var en form av ganska stora set pieces som var mer ihopsatt, för att det är jättesvårt att hänga med i storyn på en genomspelning. Då man bara, jag vet inte riktigt varför som hände, men det här var häftigt typ. Och samma sak med tvåan.
Tvåan gjorde ett bra jobb med att liksom få dig att känna som att du är i en actionfilm just nu. Men händelseförloppet är ju verkligen så här, alltså ja, Price hoppar in ensam med den här ubåten och launchar en nuke mot USA. Hur? Ja.
Hur vet han ens hur man programmerar in koordinaterna för att spränga den i rymden?
Det är ganska svårt att launcha en nuke.
Ja, det krävs...
På egen hand, liksom.
Ja.
Det finns många failsafes och...
Ja, jag misslyckas hur många gånger jag försöker.
Mm. Men ja, jag vet inte. Alltså... Jag kan inte säga att jag någonsin spelat en militär shooter och bara, fan, den här storyn är kanon. Utan det som de spelen lever på är liksom, alltså är de här coola action set piecesen väl regisserade och realiserade i spelet, i kontexten, och känner jag mig som typ Sean Connery i The Rock, liksom. Det är min
alltså,
måttstock.
Jag antar den närmsta är typ, vad heter det nu igen? Jag tappar namnet. Men det här med, vad heter han, Nolan North? Tredjepersonsspelet.
Ja, Spec Ops the Line.
Ja, men det är ett spel som liksom klär ut sig och låtsas vara en traditionell militärshooter.
Okej, men där är svaret. Det är det bäst skrivna militärshooten.
Ja, men det är att den i princip leker med den generiska genren och gör det till någonting annat. Det är inte vad man ska liksom peka på som en traditionell, liksom, det här är ett arketypiskt militärshooter.
Ja, men många skjutarspel som faktiskt har en bra berättelse, de är ju skjutarspel i andra hand. Det kanske inte är det som är huvudattraktionen, att de faktiskt är skjutarspel. Alltså om vi tar Bioshock-spelen eller flera Fallout som många diggar eller liknande. Det kanske inte är just skjutandet som är det primära. Det kanske är upplevelsen, berättelsen, världen och liknande. Samma sak, alltså man skulle kunna argumentera för att spel som The Last of Us och Uncharted också är skjutarspel, men de är ju det väldigt mycket sekundärt. Det är inte precis som att man liksom säger att det är primärt skjutarspel och sen så kommer liksom berättelsen i andra hand, utan man är ju där för karaktärerna, berättelsen, upptäckandet, och det är liksom som att skjutandet är lite som en bieffekt på något sätt.
Ja, men det finns ju, alltså det är ju en till synes arbitrary, men det är ändå en ganska viktig skillnad mellan spel där man skjuter i och shooters. Där
jo,
liksom,
absolut.
Alltså hela spelet är liksom, ja men det är Doom är en shooter, liksom.
Mm.
Och Fallout 3 är inte en shooter, även om du skjuter.
Men alltså vi tar typ Bioshock Infinite, det är ju en första persons skjutare, men det är en dålig första persons skjutare. Men den har ju en väldigt bra berättelse, tycker jag i alla fall. Jag vet att om detta tvistar de lärda och så vidare. Men jag tycker att den berättelsen är jättebra. Framförallt så var det liksom det i en väldigt alltså, formativ tid för egen del när det gällde spel. Och även första spelet också naturligtvis, även om jag spelade det lite senare.
Nej, jag gillar storyn i Bioshock Infinite. Alltså karaktärerna och men ja, alltså jag skulle säga att det är ju en bättre shooter än vad Bioshock 1 var.
Ja, det tog så lång tid för mig att ta mig vidare från ett specifikt ställe i det. Jag tror att jag påbörjade det spelet 3 eller 4 gånger innan jag faktiskt tog mig igenom det.
Ja, nej. Så att, som sagt, det finns ju massor av spel där du spenderar mycket tid med att skjuta på saker. Men där liksom, när man snackar om subgenren av actionspel som kallas shooters, då är det liksom en viss typ, så Halo är en shooter.
Mm.
Metroid Prime är inte en shooter.
Man sitter och bara filosoferar över vad som är bra shooters, men ja.
Var där ett spel egentligen?
men sen är det ju faktiskt också så att jag tror mycket av de militärshootersna gör att de blir ganska tråkigt rent storymässigt, är att de alltid i princip utgår från ett amerikanskt perspektiv.
Det tyckte jag var coolt med, för att visst, amerikanerna är ett viktigt perspektiv i Modern Warfare, men för mig var liksom britterna, det är ju det gänget som är de coola, liksom. Soap och Gas och vad heter han? Price.
Mm.
You fucking monkey.
Ja.
Och så när man kommer till liksom the booyah, amerikanerna bara, ah, de här är ju tråkiga liksom. De är typ, de ska in i köttkvarnen liksom. Det är britterna som gärna coola uppdragen.
Mm. Men vi har ju spelat desto mer multiplayer. Mm. Ja. Vi spelar ju betan en del också. Och jag personligen tycker väl att det har hänt en del grejer från betan till nu. För att jag, om ni som har lyssnat då minns, så sa jag att jag hade väldigt problem med skjutandet i betan. Jag tyckte att det inte kändes bra. Och jag liksom, det var svårt att sätta fingret på vad det är som gör att det inte känns bra. Och det känner jag väl nu är åtgärdat. Jag tycker att det känns jättebra själva skjutandet liksom. Att jag, nu har jag typ inga problem med det som jag hade i betan. Jag tyckte liksom att folk dog inte, jag tyckte det bara så att jag fick inte riktigt till det. Men nu tycker jag liksom att så som det här spelet känns, så tycker jag nog att det, liksom, så kändes jag aldrig 2043 till exempel. Det kändes ju jättekonstigt, men här tycker jag verkligen att vapnen känns bra och det känns bra att röra sig och man känns smidig när man springer runt på banorna.
Och jag tycker om hur mycket man kan ställa in för egna preferenser, faktiskt. Till exempel en inställning jag hittade som jag tyckte om. Man kan ju huka sig och sprinta, liksom bara att skynda på lite. Det finns standardinställningen är liksom att om man hukar sig och börjar sprinta, då ställer man sig upp. Men det går att stänga av det, så att jag liksom, om jag sprintar, om jag hukar mig och liksom, åh nej, fort härifrån, så slipper jag liksom visa huvudet för att göra det. Och så de har låtit ställa in en massa behaviors med kontrollerna. Och det tycker jag om. Och de har också låtit den ändra det här med DualSense-avtryckarna. Så jag kan fortfarande ha mer feedback i den högra avtryckaren. Men jag kan stänga av helt och hållet det här motståndet för att emulera liksom i den vänstra. Så de låter den ställa in ganska mycket faktiskt.
Men det är bra.
Känsligheten var lite hög i början. Jag var tvungen att sänka den för att det var jättesvårt att sikta först.
Ja, jag brukar generellt spela med hög sensor. Jag har faktiskt låtit den stå kvar på den i början. Men det är väldigt låga dead zones på stickorna. Så att ibland så behöver inte jag röra alls mycket på högra spaken. För att liksom, så det känns nästan som att ha gyrokontroller. Liksom i hur känslig den är på stickan. Men jag tycker att det har funkat för mig hittills i alla fall.
Det går ju att ställa in också. De har massa inställningar. Det är inte tycker om att vissa inställningar är begravda under submenyer. Som är liksom bara... Vart byter jag... Vart knapparna är nu igen? Liksom bara... men i övrigt... Ja, men... Det känns som de har polerat och ändrat en del sen betan. Det enda jag inte tycker om, det är begränsningen med att söka med kompisar. Med att man bara kan vara 4 spelare och göra det.
Ja, man kan inte hoppa in liksom i en server som någon annan är. Det finns inte sätt att hitta liksom servern som ens kompisar spelar i om de är en full skåd.
Nej, och jag antar att om vi säger att om man går igenom kompislistan på EA där och väljer, där är min kompis, joina, då kommer den säga att party is full. Och det är liksom, det är just det att man inte kan söka mer än 4 åt gången. Särskilt när vi är för många som spelar Battlefield.
Ja. Om en månad så hade det löst det, Adam.
Ja, jo, sant.
Men ja,
det är fortfarande synd.
För förr så kunde vi, jag vet att någon gång när vi har spelat Battlefield så har vi varit nästan 2 fulla squads liksom som sitter i en match.
Ja.
När man liksom joinar in i deras server.
Ja, men tänk när vi spelade Black Ops 6, då satt ju liksom full skara.
Ja.
Det är ju betydligt fler.
Ja, precis. Exakt.
Eller betydligt fler och betydligt fler. Vad är det? 6, 8?
Men man kan vara i COD. Är det 6 eller 8?
Det beror på läget.
Ja, men någon gång har vi liksom kört en specialläge med
en vanlig team deathmatch. Är det 6 eller 8?
Jag tror det är 6 nu.
Ja, precis. Och här finns det ju liksom plats för 32 i ett lag. Liksom. Så det är lite synd att man inte kan joina i en vanlig liksom browser bara. Sen känner jag väl nu, för att vi hade ju kört ett antal banor som fanns i betan. Och nu finns det några fler banor. Men jag känner det är väl egentligen den svagaste delen i spelet hittills är ju banorna. Och det är väl lite för att de går lite i samma problematik som vi hade under betaperioden. Det är så att ja, men som till exempel ta ett läge som Rush när jag har sagt att 24 spelare det är liksom det är det som Rush bör vara för annars blir det för mycket. Men problemet är också att det känns att banorna har blivit mycket mindre också, så att de 24 spelarna på en rushbana är fortfarande för många. För att banorna är så pass kompakta ihoppackade.
Så du vill ha 4v4 i rush?
Nej! Det har ju funnits squad rush som har varit ganska kul, där man har varit två squads mot varandra. Men det finns liksom... Det känns som att de vill att du ska vara i action hela tiden. Och då förlorar man lite det här med att Battlefield många gånger kan ju vara lite... kan ju finnas delar där det är lite lugnare. Och där man liksom kan vara strategisk. Okej, men vi går den här vägen för att vi vet att det inte spelar här just nu. Och att det liksom finns lite andrum. Medan här tycker jag att man kastas in nästan konstant i... liksom att det är disorienterande många gånger. Och visst, spelet är nytt. Man har inte lärt sig banorna 100% än. Man vet inte riktigt hur folk beter sig på de olika banorna. Men jag känner ändå att det är väldigt, väldigt trångt. Speciellt i stadsbanorna.
Jag är ju en riktig Battlefield-spelare, så jag spelar mer Conquest. och där är de stora banorna som dykt upp, de är ju bättre där i alla fall. Och en av de banorna jag tyckte om mest, det är ju den... vad heter den? Den som är från Battlefield 3.
Operation Firestorm.
Ja, den tycker jag om till exempel. Och den andra New York-banan i Conquest tycker jag är okej också. För den känns betydligt större. Fortfarande inte stor. Men den känns betydligt större än den andra jäkla... Vad är det? Brooklyn Heights eller vad den heter. Ja, Brooklyn Heights är en av de sämsta banorna jag spelat på länge. Jag hatar den banan.
Ja, den är inte jättebra.
Nej, men den andra New York-banan... den är bättre. I alla fall. Inte Rush... Faktiskt, för där kommer man typ till en flaskhals, typ andra fasen. Och där är det jättesvårt att ta sig förbi. Så det är fortfarande det problemet jag har sagt varit ända sedan efter Bad Company. Att det är liksom att det behöver vara dedikerade, designade rushbanor. För det är så svårt att ta en Conquest-bana och bara skära av den.
Precis. Och Bad Company 2-banorna var ju ganska långsmala. Och du spanade in deployment, och var det en ganska lång sträcka att ta sig till första zonen. Men du hade också en massa val då att kunna gå liksom mer, ja, men, vänsterflank, högerflank. Liksom, du visste att det här är det liksom inte en tre korridorer du ska slussas in genom.
Nej.
Som jag känner att de trängsta banorna blir nu, så är det ofta så att okej, men det, du har liksom tre, det känns nästan som en MOBA-bana. Här är dina tre lanes du ska skifflas in i. Och skjutas igenom. Och sen är det ju också så att nu när spelen liksom är så detaljrika med liksom alla effekter och så, att det är jäkligt svårt emellanåt att urskilja fienden från liksom allt bråte som ligger runt.
Men det löser man med en större, bättre tv.
Och det är rök och det är liksom, det händer så jävla mycket. Det gör det också lite svårare. Men som sagt, det är svårare för alla. Det är inte bara liksom specifikt för liksom mig då, utan det blir liksom mer rörigt. Men det är lite mer kaos än vi hade önskat då.
Ja.
Och just att alla kan ressa. Alltså det är liksom, alla i din squad kan ressa squadden liksom, så gör det också att tickets går inte åt lika fort längre heller. Utan det är liksom att man kan vara in så här flera minuter i matchen. Man bara, har vi bara dödat tre pers? Du vet, för att det är liksom folk hela den. Och det vet jag liksom inte så här. Gillar inte, det vet jag inte än, men det kan ju vara ett problem längre fram.
Jag tycker upplevelsen att kunna, hur man revivar en kamrat, gör det värt det i slutändan. För det är coolt liksom att Oliver dör, för han dör hela tiden. Liksom att släpa honom runt hörnet och ressa honom. Det är en bra känsla.
Ja, men det är också en jättebra liksom addition rent så. Liksom. Att du säger att där är någon som har dött ut. Du kan faktiskt dra den i säkerhet. Liksom. För ibland räcker det med bara att man drar den runt hörnet och så klarar sig båda. Liksom. Så att, det tycker jag också är en jättebra grej. Men det ska bli intressant att se vad de kommer lägga till för banor i framtiden. Och hur frekvent de gör det. För att jag känner just nu så hade det behövt finnas lite mer större banor än vad det finns just nu. Jag tycker att majoriteten är små. Och det är lite synd, för det är liksom, här är det en bana och så är det någon tank. Liksom. Och det är bara, men man har gärna haft liksom det stora. Så finns det ens båtar i det här spelet? Jag kan inte minnas att det finns en liksom enda liksom havsstrid i någon bana som jag har testat på än. Så det kan hända att det inte finns.
Det finns en amfibiestridsvagn i kampanjen. Men,
För att jag vet inte om det finns någon bana som riktigt har vatten i sig.
Nej.
Som man simmar genom. Och det var ganska ovanligt, för att det, vet jag, det har de ofta pratat om, liksom, att ja, de har liksom landstrider, flygstrider och vattenstrider. Ja, och det var ju en stor grej, typ i fyran var det bara, nu gör vi det bra med naval warfare.
Ja, hela första expansionen var ju fokus på öar och hav.
Ja, så att det är också en grej som liksom inte är med nu. Sen så tycker inte jag att vattenstriderna ofta är de bästa heller, liksom, för att de,
nej,
de,
men
de är där, men...
Man använde ju, det var ju mera transportsträckan som var intressant. Ja. Med vattnet och liksom bara, om vi tar en båt över åt det här hållet och rundar här och ska anfalla dem från det här hållet. Det var ju typ det som var intressant med båtarna, mera än typ, jag skjuter på en båt från en annan båt.
Mm.
Så ja, nu när du där kan jag vill också se dem experimentera och göra en större stadsbana. Alltså, för de är... Även en bättre New York-banan är ganska dense överlag. Jag vill se dem försöka göra någonting som typ en ny strike at Karkand, som är lite bredare till exempel.
Ja. Så kan det ju vara mycket möjligt att den banan återkommer.
Ja, jo. Men liksom åt det hållet, liksom där det finns öppna, lite mer öppna vidder, men också urban warfare i den. Det hade varit intressant att se dem göra. Jag vill inte att de ska göra för kompakta, tajta banor för mycket, för att jag tycker Battlefield fungerar bättre när det finns lite andningsutrymme. För annars kan jag lika gärna spela Call of Duty. Det bara, där ser man ju tecknade figurer skjuta ihjäl en hela tiden.
Ja, sen så brukar det ofta finnas ett problem när de gör de här större banorna, att de typ har en eller två flaggor som är väldigt infanteritunga. Mm. Och då gör det så att hela matchen utspelar sig mellan de två flaggorna, och sen så kan man bara åka runt i kanterna och plocka de andra liksom, och så kanske det är någon tank. Eller att det andra laget liksom helt dominerar fordonen, och så sitter alla dina spelare som skulle kunna vara ingenjör och hjälpa till med de tanksen, sitter på de här infanteriflaggorna istället.
Mm.
Så det är en väldigt svår balansgång där, hur man ska designa banorna.
Mm.
Och det, jag hade nästan önskat att de hade en bana som var så att okej, men här finns det inte jättemycket liksom tajta ställen för infanteri, utan det är liksom en mer fordonstung bana, så att det gäller att man får springa med fordonen helt enkelt liksom, för att göra riktiga framsteg.
Jag kommer ihåg vad banorna hette, men det var någon bana i Battlefield 2 där det, som var ganska stor öppen, och där var det ganska vanligt till exempel att spelare bildade stridsvagnskonvojer och körde runt på den tiden. Det har ju försvunnit lite.
Ja, men det var ju samma i Bad Company 2. Liksom, var du attacker och ni hade en tank, då kunde du ge dig fan på att det var typ 3-4 engineer som sprang efter den där jävla tanken, för att det var så pass viktigt. Och nu, så som man gjort det nu med klasserna, liksom, är att du till exempel, en ingenjör kan inte byta bort sin blåslampa, som man har kunnat i många tidigare Battlefield, gör ju också att jag tycker att jag ser engineers gå laga tanks betydligt oftare.
Ja, ibland är det riktigt svårt att döda en stridsvagn om man inte har tillräckligt många rockers. För det står en jäkel bakom bara hela tiden.
Ja, precis, så att det är någonting som jag typ saknar i Battlefield sen Battlefield 3. För att jag vet att i 4 så började det redan liksom försvinna att folk faktiskt liksom försökte skydda sina tanks. Mm. Om du inte satt dig då liksom i en squad där liksom sätter samarbete och faktiskt pratar med varandra. Men alltså i BFT så var det ofta man kunde liksom köra en tank, och sen helt plötsligt kommer en engineer och säger bara, shit, jag behöver hjälpa till här och använda blåslampan.
Mm.
Så att det är i alla fall en positiv grej. Och sen älskar jag verkligen att supporten har en ammo och hälsoväska, att det är en grej.
Mm.
Så att du behöver heller inte säga att visst, det är inte två klasser som har liksom, förut var det ju så att du hade ju mediken hade ju hälsoväskan, och sen hade supporten hade ammoväskan.
Mm.
Och då behövde du alltid leta efter två olika för att liksom kunna hitta rätt. Medan nu kan du slänga ut en väska och då vet du att den liksom ger det som behövs. Så det är en förändring jag tycker om och är väldigt bra.
Mm. Så Oliver, du har spelat lite mer än mig. Har du några tankar om BF6 än så länge?
Nej, alltså jag håller med mycket det ni säger. Jag tycker det känns som en return to form för Battlefield. Det är jävligt trevligt att vara tillbaka där vi är just nu. Och många av valen som har gjorts i designen kring klasserna är jävligt vettiga. Jag tycker om att supporten nu ger både ammo och hälsa. Jag tycker som Jimmy sa liksom att din blowtorch är liksom en grej du alltid har när du är engineer, vilket jag tycker är jättesmart. Assaulten är intressant. Man kan en sån grej som att assault-klassen armar och disarmar MCOMs lite snabbare. Och att man kan göra lite roliga grejer med stegen och att de nu har spanbeacons känns jättevettigt. Recon är också rätt kul att spela, liksom att det är den klassen som automatiskt markerar fiender bara man tittar på dem, och de har roliga verktyg för att göra det lättare också, som binoculars för att tagga fordon för lättare lock-on. Drönare som markerar ut fiender och ja, så att alltså, jag skulle säga för ett år sedan när någon hade frågat mig hur hoppas du att nästa Battlefield ser ut, så är det liksom mycket av det jag hade sagt har de prickat in här. Jag håller med Jimmy om att banorna är det är ingen av banorna som jag tycker är liksom verkligen alltså komplett usla. Det finns, de flesta banorna är liksom bättre eller sämre baserat på vilket läge man kör. Min favoritbana från betan, Siege of Cairo, är betydligt roligare i Conquest än vad den är i Rush exempelvis.
Mm.
Jag tycker om hur fordon är balanserade och hur de fungerar. Men just det jag skulle säga om banan är att ingen av dem har liksom stått ut för mig som liksom en all-timer Hall of Fame Battlefield-bana liksom. Och de flesta Battlefield-spelen har haft åtminstone ett par sådana.
Mm.
Man kan kolla på från Bad Company till Battlefield 3 till Battlefield 4. Liksom, de har de här banorna som liksom, när jag sluter ögonen och tänker på Battlefield så dyker de här upp i minnet. Liksom. Och det kan mycket väl vara så liksom, att jag behöver lite mer tid på banorna. För att jag märkte bara de här två dagarna som jag har spelat nu så har jag liksom ens känsla för banorna och ens åsikter kring banorna liksom skiftat lite. Och vissa har blivit liksom... Det är någon bana som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, men... Åh nej, jag kommer inte ihåg.
Hur ser den ut?
Ja, men den är så här, lite så här typ Mellanöstern. Jag vet inte, det kanske inte alls är Mellanöstern nu, så låter jag jätteignorant för att jag säger det. Men det är liksom så här mycket öppna byggnader och liksom kullar, sand.
Ja, just det. Så man kör Rush på den banan så kommer man till typ så här två ganska höga hus som är under uppbyggnad, och sen det enda skyddet du har är typ några sanddyner däremellan. Jag minns inte heller vad den heter.
Nej, men den har jag haft några riktigt roliga matcher på. Och ja, men alltså som UI:t är mer polerat än vad det var i betan. Det är mycket options som jag tyckte saknades i betan som nu finns här, typ som Adam nämnde det med adaptive triggers, så att man kan liksom skräddarsy dem för att göra lite vad man vill. Och jag har väldigt lite att klaga på.
Är det känns ändå som bra battle ni tänker på förresten?
Ja, det kan det vara. Jag spelar för lite Conquest än så länge, för jag tycker det är alltid lättast att lära sig de olika områdena på banan när man kör Rush.
När man minst områden.
Ja, men alltså då blir det så att de ställena kommer jag också kunna sen. Det är liksom så att då vet jag hur folk rör sig på dem, och då känner jag bara, istället för att du börjar liksom i Conquest som vad fan ska jag gå någonstans. Och så bara, men okej, ska jag hålla den här eller liksom flaggan ett tag, och så bara okej, men nu händer ingenting, jag ska gå till en annan flagga. Så att jag tycker det är lättast att lära sig banorna först i Rush. Och sen så kan man liksom ta den kunskapen och gå ut i Conquest när man liksom har mer koll, så att okej, här brukar folk sitta och så här ser det ut.
Jag ser att det är tre nya banor som kommer under säsong 1.
Hur länge håller säsong 1 på?
Jag vet inte. Jag bara såg den här kollade lista på banor. Var det oljefält, Eastwood, så Kalifornien där. Och sen en New York-bana som är vinter tydligen. Så ja. Får hoppas att de blir bra också.
Ja, det får man hoppas. Jag vet ju att tidigare map packs som har varit liksom i tidigare Battlefield så har ju ofta varit rätt så bra.
Ja.
Tycker de är ju ganska starka då när det kommer till map packs. Sen vet ju inte jag hur det har varit där nu typ. Jag minns ju från tiden när man faktiskt köpte map packs. Och sen när det liksom att alla uppdateringar blir gratis så tror jag att liksom andelen banor har varit betydligt mindre.
Ja.
För jag kan liksom inte riktigt minna DLC-banor säger BF1, BF5. Men typ alla map packs till B4 var ju kanon. Oh, alltså de bästa banorna var ju DLC.
Jag
hade ingen att spela med för det var bara jag som köpte hela det här jävla, vad fan hette det då, Battlefield. De hade ju någon sån här tjänst.
Premium?
Jo, just det, BF Premium, ja, precis. Jag var den enda som köpte BF Premium så jag fick ju alla map packs.
Du, jag gjorde det också fast jag var på PC.
Den fel plattform helt enkelt.
Åh, jag borde spela på Xbox i 720p.
Ja, fantastiskt bra. Men det är så kul, för det är så jag känner typ så här. För det var ju massa rykten om att de skulle typ göra en remaster på BF3. Innan vi visste att det var Battlefield 6 som jobbade på. Och jag var så, ja, det hade varit asfett. Men jag har ju spelat BF3 på 360. Det är ju ett helt annat spel än det som fanns på PC.
Vi ska se. Säsong 1 ser ut att vara över 3 månader. Och de släpps varje månad. Släpps en ny bana. Så Rogue Ops Black Bull Fields är 28 oktober. 18 november eller California Resistance med Eastwood-kartan. Och Winter Offensive 9 december. Ice Lock Empire State.
Så jag förstår ju varför man gör så, att man vill liksom att spelare ska komma tillbaka då en gång i månaden för att liksom fortsätta spela. Men jag hade ju hellre sett att man släpper 3 banor på en gång, så har man liksom lite mer nytt att röra sig med.
Oh ja.
Men sen ska man väl också släppa Portal till Battlefield 6 som inte finns än. Där man liksom kan göra egna community-grejer. Och det var ju... Var det i Battlefield 5? Nej, eller var det 2043 det fanns i?
2043 var det.
Precis, för då vet jag att då hade de ju någon så här Bad Company 2-bana man kunde typ göra rush på som var ganska kul liksom att hoppa in i. Så det kan ju vara rätt så kul. Och sen ska de ju också släppa sitt Battle Royale-läge. Som jag inte riktigt vet varför de ödslar tid på.
För att de vill ha mer alternativ för spelare?
Jo, men det är så här, vi kommer till slut kommer vi ändå hamna i ett läge där man bara hittar matcher i Conquest. Förmodligen. Liksom, och sen får man ju se. Det värsta som skulle kunna hända det är ju att deras jävla Battle Royale-läger blir så pass stort att det är det de fokuserar på sen.
Ja, men det kan jag nog garantera inte kommer bli. För jag tror inte tror de inte kommer bry sig om det.
Det tror inte jag heller, men liksom, det hade ju varit det sämsta som kunde hända. Jag tror att för Call of Duty's del så har det ju faktiskt funkat att de har haft ett stort Battle Royale och sen ändå släpper multiplayer hela tiden. Liksom det ena har inte tagit från det andra, men liksom ta ett spel som Apex Legends som blev så stort. Det har ju liksom gjort att varför ska de typ göra Titanfall?
Ja, det är sant. Ja.
Och sen så typ, ja, vi spelade jättemycket H1Z1 för typ 12-13 år sedan. Där det första liksom egentligen Battle Royale-läget kom. Det här var liksom innan PUBG. Och det gick så bra för dem i det läget så att de slutade utveckla survival-läget. Och det var ju survival-läget som var kul. Så. Och survival-läget var ju typ DayZ med basbyggande och grejer. Så det var riktigt, riktigt roligt. Du var aldrig med och spela H1Z1, va, Oliver?
Nej,
jag tror det var jag, Robin och vår kompis Kape som spelade mest. Och vi byggde bomber och vi raidade andras läger och sånt. För de serverna var uppe hela tiden. Så det var ju så att man typ loggade in på morgonen bara för att se så här, okej, vår bas kvar. Yes, okej. Och så fort man kom hem från något man hade gjort och bara in i H1Z och bara kolla, är basen kvar? Och ibland när man liksom loggade in, man bara, nej, nu har någon sprängt vårt allt och alla våra grejer är borta typ. Så, det var jätteroligt. Vi gjorde ju kvällsraider, vi byggde typ 50 bomber och så åkte vi bara runt på kartan och letade upp läger. Och så planterade vi bomber utanför och så hoppas man att ingen ska komma typ. Det är fantastiskt kul. Ja, men kul ändå. Alltså, så Battlefield 6, jag tror vi alla är ganska överens om att det är liksom, det här är ett bra Battlefield än så länge.
Mm. Det är det bästa sen Battlefield 4 i alla fall. Och då menar jag inte, nu menar jag inte Battlefield 4 vid launch, utan efter uppdateringen. Mm.
Vi får se, ja, jag var här... jävligt förtjust i Battlefield 1 alltså.
Ja, Battlefield 1 var bra. Ja, alltså det var ju riktigt kul, men det var vissa begränsningar.
Jag gillade Battlefield 5 också.
Ja, jag med.
Men jag hade jättekul med Battlefield 5. Men som sagt, jag saknar ju den moderna krigsföringen just för att liksom... Eftersom jag gillar Battlefield 3 väldigt mycket. Liksom det här med, om du har tanksen, du har planen och helikoptern och allt. Liksom, hela det liksom kändes väldigt bra. Och sen Battlefield 5 hade inte Rush. Vilket är mitt favoritläge. Så att det får genast liksom minus där. Men det här känns liksom som att det kunde ha gått Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 6. Typ.
Battlefield 1 och hade ju okej Rush och Breakthrough.
Ja. Mm. Breakthrough är ett horribelt läge i det här spelet.
Ja, det är ingen poäng med det i det här.
Nej, det funkar liksom inte. Det är bara så här, men istället för att ha då... För det är liksom, det är typ Rush-modellen. Så, att du, så Rush är ju så att man springer fram och armar två lådor. Och sen när de sprängs så kommer man till nästa område. Så armar man två lådor så kommer man till nästa område. Breakthrough är typ det. Fast då är det liksom två områden du måste hålla samtidigt för att ta över sektorn. Men i Rush så har du också ett halverat spelarantal. Medan i Breakthrough är det fullt spelarantal. Så det är liksom 64 spelare. Och det blir liksom för mycket på de små områdena. Så att det är liksom bara kött hela tiden. I Battlefield 1 var det mycket, mycket bättre. Även om det också kunde vara jobbigt där. Men banorna var helt annorlunda. Du hade ju inte de här stora stadsbanorna där folk kunde sitta och gömma sig hela tiden. Utan det var mer liksom utspacat. Så, ja men kul, men vi kommer säkert prata mer om Battlefield och som sagt, jag har väl spelat kanske 10 timmar sedan det släpptes nu eller någonting sånt.
Jag har inte spelat så mycket som jag har velat, delvis för att det är alltid nästan alltid är full squad när jag kikar in, jag bara, jag har ingen att spela med, så vi spelar något annat istället.
Sad.
Ja.
Ja. Nej, men det är synd att man inte, för att hade vi kunnat liksom hoppa in i samma server, då hade vi bara kunnat göra så att okej, men vi delar upp squadsen så att en är 3 och en är 2 kanske eller något liknande. Så det är lite synd att man inte kan göra det. Och det är klassiskt DICE. Det är alltid något så här, man bara, det här borde vara självklart, och man, för det fanns liksom i tidigare spel och nu finns det inte. Och man bara, nähä.
Alltså, det är någonting man känner att de borde fixa till Battlefield Portal. För vadå, ska man bara kunna spela 4 spelare med varandra i Battlefield Portal till exempel?
Nej. Antagligen kommer det komma i en sån uppdatering dit också.
Ah.
För det var ju som i Battlefield 3 kunde du inte joina i squads. Ni fick ju bara hoppa in liksom i en server.
Ja, alltså det var så... jag kommer ihåg när det var i beta att försöka joina squads på PC-versionen där. Och jag bara, det här är hemskt.
Och sen så när du väl kom in i samma server, att man lyckades med det, så kunde man heller inte skapa nya squads. Utan du fick ju hoppa in där det fanns plats.
Ja, och det var ju inte säkert att man kom ju ofta i andra laget. Och så försökte man byta. Så bara, nej, du kan inte just på grund av balancing. Jag bara,
ja, så det var liksom jättedrygt. Och då fanns det i Bad Company 2. Så att det är typ klassiskt sån här grej att man liksom bara, okej. Det funkar bara inte nu, för att ni har inte tagit med det. Och sen så kommer de med någon bullshit-förklaring. Så bara, vi visste inte att folk ville kunna joina i squads. Och man bara, that's the fucking point of the game. Spela en squad. Ja. Det är så det är. Men nice med Battlefield 6.
Det är det bästa Battlefield jag har spelat.
Wow. Det är det enda Battlefield du har spelat, eller hur?
Ja.
Ja, precis. Mitt första Battlefield var 1943.
1942 här.
Ja, med sen start. Nice. Du då, Oliver?
I'm an OG.
1942 här också.
Ja, jag läste någon, det var någon artikel om Battlefield när de pratade om hur svårt det var att simulera kartan när du satt i ett plan i Battlefield 1942.
Mm-hmm.
För de kunde liksom inte visa marken i realtid, liksom som det faktiskt utspelade sig, utan när du satt i planet och fick de typ göra någon påhittad version som räknade ut typ hur det skulle se ut på marken, för att det fanns inte riktigt mycket kraft för att rita upp det när du också var i luften.
Ah.
Ändå häftigt att de hittade en lösning på det.
Ja, gud ja. Ja, men så här, det måste ha varit så fantastiskt, eller det var fantastiskt att spela spel på den tiden när så fort det kom ett spel så man bara så här, wow, det här har inte jag gjort förut. Det händer
alltså, jag
liksom
kan bara
inte
gå till mig
idag.
Själv. Alltså, nu är jag ju i ett väldigt tidigt stadie liksom av spelutvecklande. Men när man får saker att fungera, alltså för egen del bara liksom minsta lilla grej. Alltså det känns ju otroligt. Man bara så här, jag gjorde det här och det fungerar och jag vet inte riktigt varför ibland.
Nu fungerar jag, andas inte på det.
Och sen så bara, nu gjorde jag det här, nu funkar det. Varför det?
Ingen rör sig.
Ja, men lite så. Det var lite sånt ut när man hade tv-antenn och sen så någon satt nära antennen och då var det bra bild. Man bara rörde inte. Det är perfekt nu.
Ja, eller typ precis efter att man hade liksom blåst i kassetten på sin NES och sen i maskinen, drämt igen den och sen slagit på den på toppen några gånger. Bara så här, ingen gör någonting nu.
Det är så kul jag hade... det där med att... Säg du Adam.
Jag hade 3 legobitar ihopsatta för att trycka ner kassetten precis i rätt höjd för att det skulle spelas korrekt.
Det är rätt så roligt det där med att blåsa i kassetten. För att alla som har haft typ en NES eller en SNES eller Mega Drive eller vad som helst vet att man ska blåsa i kassetten. Var kommer det ifrån? För att det gör absolut ingen skillnad.
Nej. Det...
Jag tror folk tänkte att det var damm i den.
Jag förstod det, men liksom, hur kan det vara så universellt?
Vad började ryktet och hur spred det sig så långt utan internet?
Precis, det är det som är spännande. För att så här, tekniskt sett gjorde det ingen skillnad. Det var till och med kunde skada kassetten för att risken är att det kommer liksom in spott i den. Ja, så kan det vara. Jag undrar om jag har blåst i mina Gameboy-kassetter någon gång.
Nej, det har aldrig jag.
Jag minns inte, men x antal liksom andra kassetter har man blåst i. Eller jag hade ju Mega Drive då, så det var där man blåste mest.
Och ni kan skriva in till oss och berätta vart ni blåste mest.
Ja, har ni också blåst era kassetter? Och vem fick ni lära er av att ni ska blåsa kassetterna på? Men det var nog allt vi hade för idag, va? Om inte någon har något att tillägga om Battlefield 6 eller någonting annat.
Jag tänkte bara fråga om ni hade tittat på den här PlayStation och AMD-videon.
Nej.
Fucking...
Okay. Bara Adam som...
Sades det något intressant?
Det pekar ju ganska hårt vad nästa generation kommer riktas teknologiskt. Och det är mycket ray tracing och maskininlärning. De ska... Med AMD så ska de designa sina grafikchip för att vara bättre på att beräkna maskininlärning som FSR-uppskalning och uppskalning överlag. Såna här tekniker som FSR och PSSR. Med i princip en interconnect-ish som gör att varje compute unit kan beräknas snabbare. De ska ha dedikerad hårdvara för intersects, för... belysning och ray tracing, så ungefär som hur Nvidia har med sina grafikkort nu istället för att låta vanliga shader cores göra det. Så förhoppningsvis skulle det vara bättre på att beräkna ray tracing och path tracing, för de nämnde path tracing flera gånger och det är intressant. Och sen också ny komprimeringsteknik för att komprimera bitsen som skickas i maskinen då för att bevara och inte slösa för mycket minne och bandbredd internt i maskinen. Så nästa generation lutar väldigt mycket mot att det är ray tracing som gäller, baby.
Sa man inte lite samma sak för den här generationen? Att det skulle vara väldigt, det var ju väldigt mycket snack om ray tracing också.
Det var det, men det var också en ganska sen tillgång tillagt i det, för AMD hade knappt någon ray tracing då.
Mm-hmm.
Det är först nu de faktiskt satsar hårt på det med hårdvaran. Mark Cerny har själv sagt att han var överraskad över hur många som faktiskt implementerat ray tracing i sina spel på PlayStation 5. Och då är det liksom... Ja, så det är liksom... Och det är den vägen industrin går på gott och ont just nu. För det är... Dessvärre, eller bättre, det är lättare tekniskt sett nu med, om man har ray tracing i åtanke, att designa och göra ett spel, för det går snabbare att iterera och ändra saker. Man behöver inte baka om en hel banas texturer bara för att man vill ändra några lampor.
Ja, fattar.
Så det är helt enkelt, jag tyckte det var intressant. Sen vet jag att Oliver inte bemöda sig titta på det jag skickat till honom, för han bara, nu.
Ja, nej, alltså jag vet inte varför du fortsätter skicka som är liksom...
Det är ungefär som du skickar bajsbilder, Oliver. Vi undrar det också.
Jo, men jag gör ju inte det för att jag bara, åh, här är någonting som jag tycker att ni borde vara investerade och intresserade av. Jag gör det för att störa
er. Gör du inte det?
Nej, jag gör det för att psyka er, för att störa er och förstöra er dag. Adam liksom bara, åh, här är någonting. Mark Cerny sitter med någon jävla glappkäft. De snackar om kretskort och FSSR och fan är det ens? Och så frågar han mig sen bara, du såg den här videon? Jag bara, nej. Va? Varför det? Varför?
Den är 8 minuter lång. Du kan inte ens bemöda dig att titta på, att börja titta på för att säga, det var nog ingen för mig.
Jag fattar bara, ingenting Adam, sånt.
Vet du hur mycket gemene mans koncentrationsspann i snitt har minskat under liksom, jo, de senaste åren?
Jag vet.
8 minuter är långt.
Jag har sagt till Oliver att jag borde börja prata med honom i TikTok-danser för att han ska lyssna på mig.
Vilken bra idé.
Faktiskt. Mycket content du kan producera nu, Adam, som vi alla vill se.
Då kanske han kommer ihåg vad jag säger också.
Ja, den börjar göra TikTok när han dansar och snackar om FSSR och AMD och...
PSSR, FSR, okej.
Okay. Ja, FSR, han PSSR.
Men han kanske skapar till och med en ny trend nu med så här teknikdans liksom, så han blir jättestor på TikTok.
TeknikTok.
Ja.
Nej, det är raytracing och pathtracing. Alltså det finns ingen så här, det har verkligen inte gjort någonting för mig hela den generationen. Jo. Vad har mycket snack de har haft om raytracing och skit. Bara, åh, det här raytraced shadows och skit. Jag bara, alltså fan, jag alltså den här skuggan i Mario 64 var liksom så här, en svart cirkel under Mario. Det funkade.
Men kan det vara så att vi har inte riktigt gjort spel där liksom raytracing gör den stora skillnaden då? Liksom alltså att hade vi fått ett ställt spel som typ Splinter Cell där liksom det gör jättestor skillnad, då kanske man hade känt annorlunda om det också. För att liksom när Splinter Cell kom ut så var väl deras ljussättning var väl helt mindblowing vid den tidpunkten.
Mm.
Alltså den dagen de släpper typ ett skräckspel som utspelar sig helt och hållet i en sån här Hall of Mirrors där det är liksom varenda yta du ser är liksom en realtidsreflektion av andra grejer. Ja, då kan ju raytracing komma till nytta. Men det är verkligen, alltså de snackar också om hur jävla dyrt raytracing är för hårdvaran. Och bara, vi fick offra, vi körde här i 12 fps och 13p. Men vi har realtidsreflections på den här pölen som du går förbi.
Jag kan ge två exempel. Om vi tar till exempel Doom The Dark Ages. Uh-huh. Det spelet utvecklas med raytracing in mind. Och det är inte för reflektioner och sånt. Utan det är helt enkelt för hur snabbt de kunde iterera. För det snabbar upp deras utveckling betydligt snabbare. Och de kan göra större miljöer mycket snabbare, till exempel. Så det var något som gynnar utvecklarna att ha det i fokus. Sen också om vi tar, låt säga, Assassin's Creed Shadows. Säg vad man vill om det spelet. Det ser fint ut. Och det är betydligt bättre och realistiskt i miljöerna med raytracing. Och om de hade tagit till exempel och bakat allting. Liksom att det ska vara liksom när dygncykeln går runt och allting sånt. Och de bakar allting. Det hade varit 2 terabyte av data bara för belysningen. Och de var tvungna att göra på det rent rakt igenom samma kvalitet, den traditionella metoden.
Ja, men sen
och
har vi
någonting
som...
Det är antagligen anledningen också till att GTA 6 går in på ray tracing. Bara för att ja, vi vill inte ha ett 1 terabyte stort spel för att det ska vara snygg belysning dygnet runt.
Ja, men sen har vi också ett spel som Ghost of Yota där jag går liksom mellan quality och sen quality RT-mode. Och jag bara, det enda skillnaden jag ser här nu är att jag har lägre upplösning med raytracing på.
Ja, men det är därför man kör på PS5 Pro, baby.
Och jag är typ såhär, jag har liksom ett såhär, daggen på ett löv.
Hjälp.
Reflektera mitt nylle, liksom. Alltså,
nej, det är inte ens raytrace reflections i spelet. Det är inte ens det. Det är global illumination. Så när belysning lyser till exempel på hennes kimono så färgas den belysningen i omgivningen. Så det är helt enkelt belysningen, hur det interagerar mellan olika color values.
Så misstaget är ju det där att jag inte liksom att jag inte satte på fotomode och zoomade in på hennes kimono.
Nej, alltså, jag kanske efter inspelningen skickar lite screenshots till dig, okej? Okay? I got your fam.
Ja, gör det.
Det känns som att färger är lite så här...
Oliver kommer ignorera det du skickar.
Jag tänkte också det. Tur att det inte var en video i alla fall. Ja.
Så här, liksom det här era nu när vi behöver så här Digital Foundry för att liksom visa skillnaden mellan olika lägena. Och de bara, om man zoomar in på den här texturen här, så ser man att alltså, det är sånt som ingen gör.
Vet du varför de zoomar in? Det är inte för att det är liksom, så här mycket måste man zooma in för att se. Det är utan för att majoriteten inte tittar på mobilskärmar och visar dem en hel bild och säger texturerna är bättre, så kommer ingen på mobilskärmen kunna se det. Det är därför de zoomar in. Inte för att det är så liten skillnad.
Ja, jo.
Ja. Men med det sagt så jävlar, så dunkar jag i mitt puffskydd också. Inte bra. Med det sagt så tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Och ni vet var ni hittar oss. Var ni hittar vår podcast. Kommentera på Spotify. Våra sociala medier som Twitter, Instagram, Facebook. Loading.se kan ni skriva i forumtråden där. Och så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Hejdå.
Puss i ömskan.